With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Norrlandspäron. Hoppas att du har en riktigt, riktigt tucken bra dag där ute. Ja, det var mitt försök att prata ännu mer norrländska. En spännande fråga som vi diskuterade på Facebook-sidan Norrlandspäron är ju just det här att när räknar man att Norrland startar? Är det vid Gävle? Är det vid Sundsvall? Är det vid Falun? Vart är det någonstans? Så missa inte Norrlandspärons Facebook-sida där vi pratar om högt och lågt, om allt som rör föräldraskap, Norrland, Sverige. Jag vet inte. Ni bestämmer vad vi pratar om där. Det är jättekul. Så in och haka på gänget där inne. Och den här veckan har jag Emma Ingvarsson på besök hos mig. Och Emma och jag, vi träffades för första gången i somras, men vi har skrivit på sociala medier. Jag älskar sociala medier. Det är så kul att man träffar folk som man inte annars hade träffat. Och Emma är en sån person, för hon kommer nämligen ner från Skåne. Så jag hoppas att ni förstår vad hon säger i alla fall. Men hon har i alla fall tagit sina tre barn och sin man och flyttat från Skåne upp till Östersund. Så vi kommer självklart prata om skillnaderna, hur de trivs nu när de har flyttat hit, varför de flyttade hit. Hon kommer också prata om hur det är att vara trebarnsmamma, om förlossningarna och om depressionen som hon fick gå igenom. Så ni har ett både härligt, peppigt, glatt avsnitt, men också lite tungt. Så ni har ett avsnitt med mycket känslor framför er helt enkelt. Så vi sätter igång avsnitt nummer 71 av Norrlandspäron med Emma.
Nu vill jag göra det jag kom hit för att göra liksom. Nu vill jag föda barn. När kommer de börja skrika så mycket att någon kommer reagera på att det står en barnvagn? Min mamma undrar ju typ om jag hade kollat på kartan och tagit så långt ifrån henne som möjligt.
Hej Emma!
Hej Eli!
Välkommen till Norrlandspäron!
Tack!
Hur mår du idag?
Jag mår bra, säger jag med en suck. Men jo, det är bra. Det är bra, det är bra. Lite mycket att göra i skolan, så. Lite i perioder. Nu är det väl en liten sådär slutspurtsperiod.
Vad pluggar du för någonting?
Jag pluggar till byggnadsingenjör här på Mittuniversitetet.
Ingenjör känns ju väldigt specifikt och ganska svårt.
Ja, ganska luddigt, väldigt brett. Kan man väl säga att det är. Det är väl en bra grund, tänker jag. Så jag har från början tänkt att jag egentligen vill rita hus. Det var väl där det började. Men insåg efter några år i arbetslivet att jag är för teknisk. Jag vill veta hur saker funkar och att det fungerar. Och då kände jag att arkitekt var nog inte riktigt rätt väg för mig att gå. Jag ville ha lite mer teknisk bakgrund. Då är byggnadsingenjör jättebra av den anledningen. Och sen när jag har börjat så kan jag känna lite grann att jag kanske ändå skulle vilja hålla på lite med samhällsplanering istället.
Samhällsplanering?
Ja.
Vad är det?
Nej, men hålla på med översiktsplaner och detaljplaner och planera städer och områden. Och
lite större än
lite
bara
större,
hus.
Ja, med hela staden liksom. Och så kan man bestämma att här ska det stå hus och de ska vara så här höga. Och sen släpper jag det. Sen är det någon annan som går in och ritar det. Liksom.
Som gör det exakt som...
Som gör det exakt så som jag har bestämt att de ska
se. Som möjligt på näringskedjan.
Ja, men typ så.
Har du inte med på statsminister?
Nej. Nej. Det känns som att det blir lite för luddigt för mig. Nej, men så att vi får väl se vart det slutar. Det är en väldigt bred utbildning. Så. Och jag vill inne lite grann på om jag ska läsa vidare. Läsa lite master. Och vi får se. Har några år på mig att fundera.
Man kanske hör det på det, att du kan ha inte den bredaste norrländska dialekten.
Nej, det kan man inte beskylla mig för.
Vart kommer du ifrån?
Jag kommer från Skåne. Mm. Jag är född och uppväxt där. Jag bott där tills jag var 18, ja, precis efter studenten. Sen flyttade jag till Norrtälje en liten period och träffade min sambo. Sen flyttade vi till Uppsala och så bodde vi där i jättemånga år, 7 kanske, 8 vad det nu blev. Jag fick vårt första barn i Uppsala och när vårt första barn var 1 så flyttade vi ner till Skåne igen och provade på det. Så att de senaste 3 åren, innan i somras då, så att säga, så bodde vi i Skåne.
Uh-huh.
Och fick 2 barn till under tiden vi var i Skåne. Under tiden vi renoverat hus och sådär. Ja, det här klassiska.
Uh-huh. För du pratar inte jättemycket skånska. Alltså jag förstår ju vad du säger.
Ja. Vad bra. Nej, alltså jag kan göra det om jag vill. Så. Jag är lite så här kameleont. Jag byter lite dialekt. Vart efter var jag kommer ifrån. Skulle mamma ringa nu så skulle jag prata skånska. Alltså jättekonstigt. Min pappa är lite likadan så att jag skyller på honom. Men det började nog lite grann i Uppsala. Dels har jag alltid varit väldigt mycket i Stockholm under hela min gymnasieperiod liksom, och tonårsperiod. Så. Och då har jag ju förstått att man kan inte prata jättebred skånska i Stockholm och prata fort, vilket jag gärna gör. För då går det jättedåligt. Det är liksom ingen som riktigt hör vad man säger.
Eller alla förstår. Bara nickar.
Alla bara nickar, det är verkligen så. Och så man säger, men du gör inte som jag ber dig om. Så bara, nej, alla bara så nickar. Så att, ja, men jag förstår att det funkar liksom dåligt. Och sen i Uppsala så börjar jag nog byta dialekt lite grann.
Mm.
Sen är det ju så, alltså barnens pappa är stockholmare.
Mm.
Så att dialekten finns hemma liksom. Så att det har väl blivit i Skåne att jag är väldigt schizofren. Så tillvida att jag verkligen bytte liksom. Jag pratar skånska utanför hemmet och hemma pratar jag så här. Så att nej, man kan höra det. Men det är väl inte supertydligt.
Men kan du inte berätta, vilka har du i din familj?
Jag har min sambo, Magnus, som jag har hängt ihop med nu i 10 år. Sen har jag 3 barn. Ella som är 5, Svante som är 3,5 och Astrid som är 14 månader.
Wow.
Ja, det kan man säga. Det är fullt ös.
Har du alltid velat haft många barn?
Vet inte riktigt. Jag har alltid velat ha barn. Jag har alltid sett mig som en mamma. Det har inte varit självklart liksom att jag, hur den konstellationen skulle se ut. Men jag har alltid känt att jag velat ha barn. Alltid varit väldigt barnkär. Sen var det väl egentligen när Ella kom som jag började känna liksom att det här var ju jätteroligt. Och det är klart att hon ska ha ett syskon. Så att Svante kom ju bara ganska exakt 1,5 år efter att Ella föddes.
Mm.
Men då kände vi väl nog båda två. Jag kände ju att jag verkligen ville ha barn. Magnus kände väl att han inte riktigt visste vad det var som väntade. Såklart, det var kanske ganska vanligt. Men sen när Ella kom så kände jag att det här, så här är det liksom. Mm. Sen så var det ju fullt upp kan man säga. Med 1,5-åring och en nyfödd. Och en husrenovering.
Oh,
men vi övde, ja, det var inte så roligt. Och lite förlossningsdepression och sådär. På det också.
Du fick det?
Efter Svante, ja, det fick jag. Så det var tufft, det var jättetufft. Ella var är fortfarande väldigt så här, lugn och snäll. Men Svante har ju varit mycket mer krävande. Fortfarande liksom. Mm. Jag hade en väldigt jobbig förlossning med honom och sådär. Så det tog ett tag att liksom landa i det. Och man började väl förstå vad det var som hade varit när så här tempot började gå ner lite grann. Och han började bli lite mer så här resonabel. Det kan man inte kalla en 2-åring kanske. Men lite mer liksom verbal att kunna uttrycka. Och man börjar förstå och kunna möta honom. Och inte bara behöva gissa och ha honom på sig. Liksom.
Mm.
Alltså han sov ju på min huvudkudde i de första 2 åren. Liksom.
Mm.
Så. Och alltid varit väldigt, väldigt mycket nära. Och det är såklart jättemysigt. Han är fortfarande så. Men det är klart att det blir ju också väldigt påfrestande när man mår dåligt och vill gärna vara lite själv och ha lite space i kombination med att ha en då, ja, men 1,5-2-åring liksom, som också behöver sitt. Liksom.
Vad var det som hände på Svantes förlossning?
Ja, vad hände inte på Svantes förlossning? Det som hände på Svantes förlossning var att, eller för att ta det riktigt från början, Ella var relativt liten när hon föddes. Hon föddes 2 veckor innan. En spontan vattenavgång, vaginal förlossning. Inga direkta konstigheter. Hon skrek inte när hon kom ut. Men det gick bra. De sprang iväg med henne och gav henne lite syrgas och så. Var det inte mer med det. Liksom. Mm. Men hon vägde 2,8 och var 48 centimeter lång. Så hon var väl, det var inte så stort för var 2 veckor innan. Liksom. Och jag är inte jättestor. Men Ellas pappa var ju, eller är ju nu 2 meter lång. Och var ju liksom 57 centimeter och vägde 4,7 typ när han föddes. Alltså han var helt enorm. Han var verkligen, och han kom ju 2 veckor sen. Han var jättestor. Så att jag var ändå beredd på att, och jag är född i vecka 28, så jag har ingen referens. Mm. Liksom. Jag har ingen så här riktvärde på mig själv. Så jag visste ju bara att Magnus var jättestor. Mm. Barnet kommer bli stora. Och så kommer hon ut och är pytteliten. Och sen så då med Svante, det sägs ju att är det samma föräldrar så blir barnen liksom rätt så lika stora. Graviditetslängderna är relativt lika långa och sådär. Så 2 veckor innan Svantes beräknade datum så hade det inte hänt någonting. Och då kände jag att nu är jag färdig. Nu kommer jag alla. De ska vara lika långa. Mm. Så allting efter 2 veckor var det liksom i min värld övertid.
Ja.
Kan man väl säga. Och sen så var jag hos barnmorskan på någon sån här kontroll eller hinsvepning eller någonting. Och då mätte hon magen. Och då började den liksom bli ganska stor. Jag får alltid väldigt stor mage. Men då började vi vara på väg över den översta kurvan på SF-måttet. Så vi höll ju lite koll. Och sen så 3 dagar innan beräknat så var jag hos barnmorskan. Och då hade jag vuxit typ så här 2 centimeter på en vecka eller något. Det var helt för mycket. Mm. Dels hade det gått för fort och dels så var jag utanför övre SF-kurvan.
Vad kan det betyda när man är? För ofta så ligger man i kurvan, ja, så man vet inte riktigt varför de håller koll.
Nej, och alltså som jag förstod det kan betyda i det här fallet när det är så här nära slutet så kan det ju vara att antingen att barnet har tagit ett tillväxtskutt eller att det skulle liksom kunna ligga på något konstigt vis eller sådär. Men ofta är det väl att barnen är stora. Mm. Liksom så. Och eftersom att min mage var stor och så vidare och Magnus var stor när han föddes så valde man ju att kolla upp detta. Så vi gjorde ett tillväxtultraljud på, han var beräknad på onsdagen och vi gjorde det på tisdagen, var det så? Kan det stämma? Ja, precis runt BF gjorde vi tillväxt. Där beräknades han väga 4880 gram. Ja, och då kände jag bara, men det här är inte möjligt. Alltså han kan inte väga 2 kilo mer än vad Ella gjorde. Bara så här, alltså det här barnet ska ut. Ah. Och jag vill inte det. Lite grann så kändes det väl, kan man väl säga. Ah. Men då så bestämde man sig i alla fall för att jag var ju fullgången. Liksom. Och man har ändrat de här riktlinjerna lite grann efteråt. Men man vill inte att de ska gå över 5 kilo. Mm. Som jag har förstått det idag så går de över 5 kilo så är det automatiskt snitt. Mm. För att det är för stor risk att det blir skador. Mm. Liksom. Men det man gjorde var att det finns en felmarginal på 10% upp och ner. Så man bestämde sig för att han kan ju väga 488 gram mer. Eller 488 gram mindre. Men vi chansar inte. Liksom. Så vill du bli igångsatt så gör vi det. Och ja, alla vet nu själv hur det känns här dagen innan BF. Mm. Och sen 1,5-åring hemma och man bara känner så här, ja! Gör vad ni vill. Liksom. Jag är så färdig med det här nu. Liksom. Och Magnus är väldigt så här, nej, men måste vi verkligen? Och då är det massa mediciner och det är mycket bättre om det är så här naturligt och låt kroppen göra. Och jag bara så här, nej. Och läkaren bara, fast det finns ju en risk att han väntar 2 veckor till. Mm. Och då blir han ju jättestor. Och då är det ju farligt. Liksom. Mm. Så. Och när vi vet om det så vill vi förhindra det. Så man gjorde en brutal hinsvepning, kan vi kalla den. Hände ingenting. Men sen fick jag ju en tid för igångsättning dagen efter, eller på torsdagen sen.
Men kände du sen, när du fick veta att du väntade en stor bebis?
Mm.
För vi gjorde ju också tillväxtultraljud på Unni. Mm. För de trodde hon låg fel, så kan jag ha varit vecka 37?
Ja.
Kanske, och hon beräknades ju väga 3,9 då. I vecka 37. Och någonstans så kände jag en liten typ så här, jag vet inte om skuld är rätt ord, men just det här att alla får så små söta bebisar. Man hör om dem som, ja, men trender i USA där man vill ha mindre barn. Liksom rent estetiskt. Och så att man själv väntar ett stort barn. Och innan jag fick undan, när jag fick höra det, då tyckte jag att så här, men gud, har jag gjort något fel eller något? Jag började rannsaka mig för det. Känner du igen i det? Eller vad var din reaktion?
Ja, men lite grann kan jag nog göra det. Alltså, min första reaktion var absolut bara så här, det här barnet ska ut. liksom. Och det här barnet kommer vara stort. Mm. Och det kommer göra ont. Det var nog min första. Sen fanns det lite, eftersom att Ella var blå, så hade jag en teori om att hon inte riktigt kom igenom mitt bäcken. Så den oron fanns ju lite grann till Svante när han skulle födas, liksom att nu är han stor, hon kommer inte ut, hur ska han komma ut, hur ska det här gå och så. Mm. Men rent så som du beskriver, inte så mycket skulle jag vilja säga. Mm. Att jag kände det. Jag kände däremot väldigt mycket så när han väl kom sen.
Okay.
Om vi spolar fram lite grann, så kände jag väldigt mycket så sen. För han har alltid varit liksom extremt liten och rund. Och då blev det liksom, jag fick en så här liten näpen smidig sak man kunde bära runt på. Sen fick jag liksom en 10 kilos klump i bäck när han var 5 månader, liksom, som en dik jordlykta. Jo, men nu var jag taskig. Men alltså, han blev väldigt liten och satt när han var så upp till året, typ. Liksom.
Ja, vad spännande.
Så då kom det efteråt istället.
Ja, för mig var det tvärtom. Att efteråt tyckte jag det var skönt. Eftersom Jematis kom tidigt.
Såklart.
Så var det så här, hon funkade så bra. Och hon växte så mycket. Ja. Så för mig var jag fick tvärtom mot dig.
Och jag tänker att det alltså just beror på att Mattis och Lea kom så tidigt med. Ja. Alltså just den här jättepremiatur kontra att ha en vanlig bebis i situationstecken.
Liksom. Men just att eftersom med dem, och framförallt med Lea då som var riktigt liten. Och som du beskriver så här, alltså, när hon var 2 år kunde jag ju fortfarande bara slänga upp henne i salen. Liksom, det var inga problem. Ja. Men just att där hade man ju hela tiden oron över så här, men äter de? Jaha, har man inte gått upp i vikt? Alltså det var så här, då fokuserar man på vikten åt andra hållet. Så för mig var det skönt när hon väl var ute. Men jag hade mer skulle känna sig innan. Hur kan min bebis ha varit blivit så här stor? Men berätta, hur gick igångsättningen?
Skitdåligt gick den. Rent svenska. Det gick faktiskt jättedåligt. Man valde att starta med Cytotec. Jag hade bestämt mig för att nu litar jag på sjukvården. Jag ska inte, eller det gick ju bra. Han kom ju ut och levde så. Men med förlossningens upplevelsen var skit. Så. Mm. Jag valde att lita på sjukvården. Jag kände att de vet vad de gör. Det här är en förlossningsavdelning som är väldigt känd. Det är väldigt många som åker dit för att de är väldigt bra. Det var nere i Ystad i Skåne. Och jag kände att men jag ger dem fullt förtroende. Så jag satt på kvällen innan och kände att de får göra vad de vill. Jag hade ett tydligt förlossningsbrev där jag hade skrivit att jag vill att Magnus ska vara med. Jag vill veta vad som händer. Jag är inte rädd. Jag ser fram emot att föda barn. Jag tar gärna smärtlindring, men jag vill inte känna mig full av lustgasen. Och jag vill verkligen föda vaginalt, för jag tror att det är det bästa. Jag vill inte ha ett kejsarsnitt om det inte är fara för liv. Liksom. Sen fick jag den här Cytotec-dosen. Alla var helt övertygade på torsdag morgon klockan 8. Alla var helt övertygade om att men du kommer få en, kanske 2. Och sen kommer det starta. Du har en 1,5-åring hemma, det är samma pappa. Din kropp kan det här, vi ska bara få den att förstå att det här barnet ska ut nu. Så jag fick en dos och då är det så att man är uppkopplad på CTG 20 minuter innan. Sen får man dricka den här shotten och sen ska man vara uppkopplad 20 minuter efter. Och så gör man det varannan timme. Det innebär att spelrummet på att göra någonting emellan shottarna är ganska kort. Och så får man då 8 stycken på en dag. Så jag fick shot efter shot efter shot efter shot. Så vi höll ju på hela torsdagen. Och då var vi...
Fick
alla 8. Hela torsdagen höll vi på. Hände ingenting. Jag kunde känna lite så någon sammandrag, men nej. Alltså, det var ingenting jag kunde föda barn på överhuvudtaget. Sen fick jag lite Alvedon och lite så här för att komma ner lite grann på kvällen och skulle sova. Sov ju ingenting i stort sett natten mellan torsdag och fredag. Fredag morgon, vi hade en jättebra barnmorska som var med nästan hela tiden. Och fredag morgon så var jag så, vad gör vi nu då? Nej, vi måste följa våra PM. Och enligt PM ska du ta hel Cytotec-dos. Det betyder att du får lov att ta 16 stycken shottar. Så att vi börjar om. Så jag gjorde samma sak hela fredagen. Och då är ju vi alltså inlåsta, eller säga, det är vi inte. Vi får lov att gå runt på förlossningsavdelningen och på BB. Men vi fick vid ett tillfälle lämna sjukhusområdet och gå ut och köpa en glass. för att jag var ju inskriven på förlossningen. Och vad som helst kunde hända. Och eftersom att jag var andra gångs föderska, eller omföderska som det heter, så kunde det gå fort. Och sen lite Cytotec på det som också kan vara känt för att det kan starta pang på och gå fort. Så vi gick runt mellan förlossningsrummet och kollade i alla skåp och stod där och tittade på alla sugklockor, alla tänger, alla sprutor. Och, alltså jag kopplade upp mig själv på CTG:n innan de kom in, för jag var så här, men här ska den här sitta och här sätter vi nästa dosa, för att man kunde det liksom. Så fredagen var vidrig. Vi hade ju inte med oss någonting. Vi hade med varsin mobiltelefon och laddare. För att det skulle ju gå så fort. Alla trodde han skulle vara ute torsdag kväll. Så vi gick runt där. Och så hörde alla som födde, hörde alla bebisar, gick runt och tittade och det hände absolut typ ingenting med min kropp. Så på fredagskvällen så bröt jag ihop och kände så här, jag har gjort det här innan. Jag förstår att jag går bara och väntar på att få jätteont och jag måste ha både fysisk och psykisk kraft i det. Och jag kände att den blev liksom mer och mer dränerad, det gick inte. Och då hade vi som såklart den här Lisa, den här superduktiga barnmorskan som vi har haft på torsdagen också. Och hon såg ju, hon förstod ju liksom lite grann vad som hände. Och då sa väl hon att men vi gör så här, du får sova i natt. Vi vill inte starta någonting nu. Klockan var ju så här 6-7 på kvällen liksom. Så försök att sova i natt. Och sen så gör vi ett nytt försök imorgon bitti. Och då finns det inga mer cytotec att ta till. För nu har du gjort det. Så då får vi göra något annat. Så jag litar på det och försökte sova igen. Och sen på söndag, lördag morgonen så vaknade jag och kände att alltså, det här går inte. Jag vaknade så vid 5-6 på morgonen och att nu måste vi göra något. Det här barnet måste ut på något sätt. Jag klarar inte det här.
Fick du liksom lite panikkänslor? Att...
Inte så mycket då, så, men när jag sen skulle föda mitt tredje barn så kan jag säga att jag fick panik när jag skulle sova på förlossningen. För då kände jag att det här har jag gjort. Och det var inget positivt. Så det vill jag inte göra igen.
För du sov inte så bra den natten.
Nej, egentligen. Och jag hade hört lite så att man skulle inte ta morfin och inte lugnande och sådär. För att man, det kunde avstanna allting. Och det var ju det absolut sista jag ville. Så att jag försökte ju bara sova. Nej, jag gjorde ju inte det. Jag försökte ju bara sova. För jag kände att är det någonting jag inte vill så är det inte att jag vill bromsa det. Jag vill ju få det framåt.
Och det är så, jag vet inte, jag försöker fundera på om jag någon gång har hört att man får ju alltid höra att andra går snabbare.
Och det trodde ju alla. Det var ju därför de kände också att de valde att ge mig cytotecken. För att de var så övertygade om att jag skulle behöva så lite för att få igång det.
Liksom. Och då har jag hört det och sen behöva ta alltså 16 doser och du fortfarande inte händer något. Det måste ha varit jättetufft.
Ja, alltså på fredag kvällen så bröt jag verkligen ihop. Och då började ju Magnus också förstå att liksom, vad det var som väntade. Man hade liksom lite grann dömt bort det i bubblan. Vad det var vi skulle göra där. Liksom. Ja, men lite sådär.
Bara, du
det här ska, ja, men lite så. Så ligger vi här och chillar lite och så går vi en promenad. Och så här. Sen så
vi är
bara,
barnfria.
Men, ja, men det var verkligen så. Och sen bara, men gud, barnet ska ut. Just det, det är det vi ska göra. Det är liksom, det är det som är målet. Det har inte ens börjat liksom. Vi är inte ens i närheten. Så på lördag morgonen så den här fantastiska Lisa, alltså hon är bäst. Hon är verkligen, hon lyckades faktiskt vara med på lite grann på Astrids förlossning också. Hon är verkligen fantastisk. Och det kan nog alla som har råkat ut för henne intyga liksom.
Råkat ut för en fantastisk.
Ja, men hon jobbar halvtid på förlossningen och halvtid på ambulansen och är så här. Ja, men vill införa system så att de typ kan göra orosanmälningar på förlossningen för att det är många så här narkomaner som hon sen plockar upp med ambulansen ett år senare och så vet hon att hon har haft den här mamman på förlossningen och jobbar för sånt arbete liksom. Hon är nere i Nepal och skänker lite menskoppar och hon är fantastisk Lisa. Hon är verkligen underbar. Så jag var väldigt trygg med henne redan då. Och då så sa hon, nu måste vi göra någonting. Jag provar att se om jag kan sätta en skalpelektrod. Och det visste nog alla, det skulle ju aldrig gå. Men om man ska sätta en nål så kommer vattnet gå. Så det blir lite så här förtäckt att vi provar och ser vad som händer om jag ska försöka göra det här. Så kanske vattnet går. Så kanske vi måste göra något annat spännande. Så det var väl kanske oklart hur by the book det var. Men då gick ju vattnet i alla fall. Och då var ju klockan 9:30 lördag morgon. Och jag hade varit inskriven sen 8:15 torsdag morgon. Och sen gick vattnet och sen började det komma igång. Lite långsamt sådär. Hände lite grann, det hände inte makalöst mycket. Men jag kände att det ändå liksom, nej, men det hände någonting. Jag fick verka, det började röra på sig. Jag fick en epidural.
Men kände du en lättnad då när det började hända något? Eller var du orolig?
Nej, då var jag bara peppad. För då kände jag bara äntligen, nu jäklar liksom. Nu är det inne i kaklet som gäller. Nu ska det här barnet ut, nu vill jag inte göra det här mer. Nu vill jag inte vara här mer. Nu vill jag göra det jag kom hit för att göra. Liksom. Nu vill jag föda barn. För jag hade sett fram emot det. liksom. Och den känslan fanns ju någonstans långt inne. Mm. Liksom. Så när vattnet väl gick och verkarna började komma så blev man så här, just det var det här jag har längtat efter eller väntat på. Eller, längtat efter det är fel ord, men det var väl lite det jag gjorde där liksom, fredag kväll. Ja. Hur mycket man nu längtar efter en verk. Men till slut så gör man ju det ändå. Ja, det. Liksom. Och framåt vid fyra på eftermiddagen så hade det inte hänt så mycket. Och då började de ju koppla på, i och med att jag hade tagit Cytotec och i och med att jag hade fått epidural så kopplade de mig på värkstimulerande. Så de började öka och någonstans där vid 5, tror jag det var, så fick de ju gå över maxdos på den, på läkarens godkännande liksom. Och det var en och en halv timme där någonstans mellan 4 och 6 som jag inte släppte lustgasen. Och då hade vi en barnmorska från Pite, Eva, som också är en sån där härligt norrländsk, och så himla lugn. Jag förstår ju det nu som har flyttat hit. Hon har det här norrländska lugnet liksom. Hon är inte uppstressad, man ser att hon har koll och så himla mycket erfarenhet. Och hon sa ju liksom att hon tyckte att jag skulle släppa lustgasen. Mm. Och så här, du måste andas luft. Och jag vrålar ju den här masken att liksom, det går inte. Så jag kan inte släppa den, det är helt omöjligt liksom. Och då hade jag öppnat mig 6 centimeter på typ 1,5 timme. Och då förstod hon ju att okej, okay, det var kanske inte så konstigt att kände att ni var kompisar. Okay. Ja, så då hände det mycket.
Så då gick det fort. Ja.
Så då gick det fort. Och sen kom han inte ner. Och då började ju mina hjärnspöka med mitt bäcken. Och tänk om det är för litet och han är jättestor. Och liksom, nu borde det ju verkligen bara sägas först. Liksom. Mm. Men det kom inget sånt. Och han kom inte ner och jag gick runt, jag bytte ställning, jag höll på, jag hade liksom 5-6 personer som stod och tittade när jag försökte trycka, och Magnus började bli lite orolig sådär och känna liksom att, men nu är hon ju fullt öppen liksom. Då såg jag något sånt där hemskt scenario, att en trycker på magen och en står och sliter med en sugklocka och så ett barn som väger 5 kilo. Ja, ni kan själv, no, vi skulle sett Jenny Lina.
Ja, den där bilden.
Ja, men det är inte så angenäm bild, och jag börjar få upp den lite grann och känna att, nej, jag tror inte det blir positivt, nej. Liksom. Så då kom förlossningsläkaren och sa att jag har läst ditt brev och jag tycker det är liksom, du har helt rätt tanke i det, men jag tror att vi måste snitta. Och någonstans där så hade de stängt av mitt värkstimulerande dropp också för att se lite grann om det kunde hjälpa. Svante, han låg ju typ i sov. Alltså han brydde sig inte. Han var så lugn så att det, som sagt, han är lugn fortfarande.
Så han
var det, han var det jättebra. Han låg ju bara chillad. Det var ju därför man liksom väntade lite mer också. Så vid 8-9 på kvällen så kommer förlossningsläkaren in och säger, titta på mig och ja, men vi ger den en liten stund till, men det kan vara så att vi kommer försnitta dig. Liksom, det kan vara så att det här inte går.
Men hur kändes det att höra det då? När du, eftersom du hade skrivit brevet att du verkligen inte ville, men att du ändå var lite orolig för hur det skulle bli där. Så hur kändes det när han sa det?
Första gången han sa det så kände jag bara, nej men det går inte. Alltså jag känner ju ändå någonting. Jag har ju verkan. Nu trycker vi på liksom. Det kommer gå bra. Men ju mer tiden gick, och framförallt när de stängde av droppet, så kände jag att, alltså en krystvärk är ju väldigt speciell. För du har ju verkligen ett liksom krampkänsla och ett tryck. Och jag hade bara krampen. Jag hade inte trycket. Så fort de stängde av det så kände jag bara så här, nej men glöm det. Jag kommer inte kunna trycka ut ett barn på det här. Den här urkraften som kommer i krystvärkarna, som gör att kroppen trycker lite grann åt dig. Följ med så kan kroppen. Den kom aldrig.
Nej.
Så när jag försökte krysta så fick jag ju verkligen trycka för hela mitt liv. Och kroppen samarbetar inte alls. Så när han till slut kom in vid 9:30 tiden på kvällen, alltså 12 timmar efter, och säger att Emma, vi får bryta för kejsarsnitt. Då känner jag bara så här, ja, vet du, det finns inga andra alternativ. Så jag kommer aldrig kunna trycka ut det här barnet. Det går inte, jag har inga verkar. Kan inte trycka ut det. Kommer aldrig funka. Nej. Och då börjar min oro komma. Då börjar jag känna så här, okej, nu tar vi ut honom nu. För nu har han hållit på ganska länge. Och cytotecken är ju på vägen på både min livmoder och honom. Även om jag inte har känt något. Så sen börjar nästa resa.
Mm. Då var det dags för snitt.
Då var det dags för snitt. Nu är ju klockan alltså någonstans runt 10 på kvällen. Lördag kväll. Jag minns bara hur det kommer in. De börjar ju liksom koppla loss mig från allting och ta bort alla CTG och alla infarter och liksom så. kommer in en barnmorska och trycker en prickanilspruta här i kärlekshandtaget på mig liksom, för att nu ska det gå fort liksom. Jag läggs på en brits, har fortfarande verka, allting försvann ju inte för att droppet försvann, och ligger och typ kramar och skriker din kudde ner på operation liksom. Och där, jag är nålrädd, eller jag var nålrädd, kommer ner på operation, då får jag liksom en som sätter en ny epiduralbedövning eftersom att den gamla hade suttit lite för länge. En som sätter, eller två som sätter en kanil i vardera hand för att ha nya fräscha infarter. Och sen så sitter narkosläkaren där bak och säger att det går inte, den tar inte, vi försöver dig. Där är man ju ett sånt läge där man bara liksom, alltså ni får göra precis vad ni vill med mig nu, för att jag har så ont överallt. Så att nu tar vi bara ut honom liksom.
Varför kan han inte?
Jag vet inte, jag har förstått senare vid nästa förlossning att mitt epiduralrum där man ska sätta den ligger djupare än normalt. Och jag vet att de fick kämpa lite grann när de satte Ellas också första gången.
Okay.
Så det ligger lite djupare än normalt. Och jag har förstått det som att man vill ju inte sätta den för djupt heller. För då kan man ju komma in så att det blir liksom skador och farligt. Mm. Så det är ju väldigt viktigt att hamna rätt. Och förmodligen så gjorde han ju inte det.
Nej.
Att det var därför liksom. Nej. Så vågade han väl inte chansa något mer. Sen började det bli lite grann bråttom också såklart. För det blir ju ett akutsnitt. Mm. Man vill ju ha ut barnet. Och han, Svante var ju vid det tillfället helt oövervakad. Mm. Eftersom att det var på väg liksom, till operation. Så att jag fick en mask och sen somnade jag. Och sen så vet jag ingenting såklart. Och sen sov jag. Sen vaknade jag på uppvaket.
Men han liksom. Magnus berättade någonting om hur han är med.
Han var med hela tiden. Han berättade att det var väldigt professionellt. Det var väldigt mycket folk i rummet. Det stod liksom en människa i vardera hörn så där som såg jätteallvarlig ut. Man förstod ju också att de hade en uppgift. Liksom.
Mm.
Skulle det hända någonting så var de beredda. Tills dess skulle de bara stå. Han fick ju stå, eftersom att de sövde mig så fick han ju stå i, utanför. Han fick ju inte vara inne i operationsrummet. Liksom.
Nej, de får inte det där.
Nej, men han fick ju, kunde ju kika in. Liksom. Så han står ju där och är såklart jättenervös och liksom... allt vad man är stressad och så.
Hade han hos sig eller fick han säga?
Nej, han stod nog med en barnmorska då, om jag inte minns helt fel. Men han har berättat så tydligt om när det kommer en barnmorska liksom in i rummet till honom och han tror ju liksom att nu kommer barnet. Och då kommer hon med liksom en hög med blod eller moderkaka eller någonting i en skål. Så han ser liksom, han ser bara en skål med någonting som är blodigt liksom. Får ju typ bara såhär, shit vad hände? Varför det där liksom? Hon bara, allt har gått bra, han kommer snart.
Ja.
Och sen kom ju sånt. Så mådde jättebra. Han vägde bara 4237 gram.
Mm.
Och var 54 centimeter lång. 53, 54. Ja, han var fortfarande stor. Men han var ju inte över 5. Så det var ju på rätt håll. Han har väldigt stort huvud.
Aha.
Jag tror faktiskt det är det som har lurat om. Han har fortfarande en väldigt stort huvud.
Aha.
Så jag tror att man mäter bukfång och lårbenslängd och huvudomfång och sådär. Så jag tror att det var det som gjorde att värdet blev stort. Liksom.
Mm.
Nej, men jag vaknade på uppvaket och är ju mörbultad. Jag har ju typ fött barn. Vaginalt, men ändå haft ett kejsarsnitt också. Så jag mådde ju alltså en vaginal förlossning som tar tid gör ju en väldigt, man är trött, man har ont överallt, man är ju slut liksom, eller jag var väldigt slut liksom.
Mm, klart.
Och sen ett kejsarsnitt på det med allt vad det innebär.
Och så uppladdningen innan eller inte?
Ja, så. Och sen så kom Svante och allting gick jättebra när han väl var ute liksom så. Då var det väldigt lugnt. Det var ju mycket så samtal med alla möjliga inblandade människor efteråt. Jag fick ju träffa alla förlossningsläkare som var inblandade och väldigt många barnmorskor som kom in som hade varit med under liksom tiden och frågade hur det gick och hur det kändes och hur jag mådde och så.
Mm.
Så det var väl lite det som kom i kapp sen. Mm. Hela den förlossningen liksom. Att, jag kände mig ganska snuvad på konfettin. Ganska länge. Jag kände att här kom han och så blir ingenting som det borde eller skulle.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Som jag tänkte mig eller föreställt mig. Så det tog ganska lång tid när jag kunde känna att jag fick ju Svante. Mm. Och det gick ju bra. Alla överlevde. Det tog ganska lång tid. Och jag trodde att jag var färdig med den processen när jag sen blev gravid igen. Vilket visade sig att jag inte alls var. Mm. Men jag trodde det i alla fall.
Mm.
Jag kände ju liksom, Svante var ju väldigt mycket nära, ville vara väldigt mycket på. Och sen då en stora syster på det som behövde ha sitt. Och sen en renovering på det som innebar att vi ofta var en och en med barnen för en skulle göra någonting. Min sambo är snickare, så det var ju ofta han som gjorde mycket. Men jag behövde ju komma ifrån, så jag gjorde ju också. Liksom.
Mm.
Så det var slitigt. Det var det. Mm. Det var jätteslitigt. Och där någonstans började jag liksom inse att jag var deprimerad ganska fort. Alltså redan när vi var på 3-veckorskontrollen med Svante. Så sa jag lite grann, som den mest självklara sak i världen, till BVC-tanten. Så här, men hur länge tror du de kan stå på cykelstigen? Eller cykelvägen liksom. Hon bara, vad tänkte du nu? Eller hur menar du nu? Och så här, de får väl ligga i vagnen liksom. Jag bara, men om jag ställer den där och går, hur lång tid tror du det kommer ta innan någon kommer komma? När kommer de börja skrika så mycket att någon kommer reagera på att det står en barnvagn? Ja, du ser lite chockad ut. För mig var det bara så här, ja men jag provar väl. Och det var då hon bara så här, nej, du ska inte ställa någon vagn där. Och det där är inte riktigt så du ska må.
Nej,
du ska inte vilja ställa vagnen där. Nej. Liksom. Så hon drog ju allt på en gång. Och det var ju jättebra.
Men förstod du när du sa det? Du sa nu att du liksom inte förstod hur det lät. Men förstod du innan du sa det att det var något som gjorde att du inte mådde bra?
Ja, men det gjorde jag nog. Det vill jag nog ändå påstå, att jag någonstans kände att det här kan inte vara riktigt rätt. Liksom. Jag hade ju ändå gjort det en gång innan. Jag hade ju ändå ett barn sedan innan liksom, och hade inte alls den upplevelsen.
Mm.
Då var jag ju väldigt uppe i henne och väldigt nykär och liksom hade en väldigt bra tid.
Mm.
Så jag visste ju någonstans att så här ska det inte riktigt känna. Jag kände att jag hade lite problem med anknytningen till Svante. Eller jag hade problem med anknytningen till Svante också liksom. Det blev väl lite där, jag ska inte säga att jag beskyllde honom för förlossningen, men det var ju lite såhär hans fel inom situationstecken, att det inte blev som jag hade tänkt mig liksom.
Mm.
Och det har tagit tid att komma över liksom, att fortfarande, det är inte hans fel, det är ingens fel, och det är nog inte snittet i sig som liksom jag har reagerat på. För det har jag känt, det har jag liksom inte lagt någon vikt vid. Det är nog bara resan fram till snitten. Eller i snittet, som har varit väldigt tuff.
Mm.
Som har varit den som har kommit i efterhand. Liksom.
Men hur lång tid tog det innan du började känna att du knöt an till sånt, att du började må bra?
Vet inte riktigt sådär exakt. Jag vet att, alltså han är född i maj. Och jag skulle säga att det var någonstans i början på året efter. Alltså en 6, 8, 9 månader efteråt som jag började känna liksom, att nu kan jag njuta av det här. Liksom. Mm.
Men det var så lång tid.
Det tog jättelång tid, ja, det gjorde det. Jag tyckte att jag ville ha med honom att göra, om jag uttrycker mig klumpigt.
Mm.
När han var nöjd och gosig, eller han ville amma, eller liksom var nära så. Men så fort han började knorra och gnälla, och han har en väldigt gnällig ton, det har han fortfarande, så han vill någonting, så mamma, bara, kan du bara säga mamma, liksom, ska gnälla fram allting. Och så var han när han var liten också. Det var mycket gnäll, liksom. Så. Och då klarade jag inte. Jag hade ju inget tålamod.
Nej.
Överhuvudtaget. Och det kan jag ju känna igen idag fortfarande. När man har perioder som är tuffare eller man mår sämre. Att det här gnället, det går inte. Jag har liksom, det är noll tolerans liksom.
Mm.
Tyvärr. Men det tog tid.
Men, för ni har ju ett syskon.
Ja, ja. Svante blir storbror till slut.
Till slut. Men hur var det planerat?
Ja, det var planerat.
Ja. Hur vågade ni ta, eller hur vågade du framförallt så här, ge dig upp i sadeln igen? Att här, men jag tror att jag ska ha en till.
Ja, alltså, så här i efterhand så vet jag verkligen inte det. Hon är ändå etnisk, så jag känner att jag har haft ett tag på mig att liksom bearbeta det. Jag vet faktiskt inte riktigt. Jag vet att jag kände, dels har vi väl känt, från början har vi varit överens med att vi vill ha 4 barn. Allt eftersom, men ändå alltid sagt, vi tar 1 barn i taget. Så. Vi ska liksom inte skaffa 4 jättetätt för att vi ska ha 4. Utan vi tar 1 barn i taget och så får vi se vart det leder. Liksom. Men 4 har vi väl ändå känt någonstans. Så den tanken fanns ju kvar. Liksom. Mm. Och sen så började ju när Svante var 1. Precis. Och så hösten därefter, så efter att han fyllde 1. Så började jag känna att men, alltså det är ganska skönt när de sover på nätterna. Det är ganska skönt att slippa alla vällingklaskor. Och alla blöjor. Och då hade ju Ella liksom blivit blöjfri. Och ingen välling och ingen napp. Och sov i egen säng och så. Och Svante var liksom på väg i det. Våra barn har alltid somnat ganska tidigt på kvällen. Mm. Men vaknat tidigt. Men vi har fått kvällarna. Så då började man känna lite i den här friheten. Jag sa, gud, är det så här? Mm. Vi har hela kvällen på oss. Nej. Jo, det var det jag ville. Och då var jag så här, men ska vi ha 1 till? Då får vi göra det nu. Så vi kommer hit igen, fort. Ja. Så vi liksom inte drar på det. Så att jag blev lite rädd att vi så här skulle tycka att det var jättebekvämt. Och så fick man liksom, ja, jag ska inte säga panik. Men då kände att, men åh, vi vill ju ha 1 till. Fast det här är ganska gött, liksom.
Mm. Man blir lite bekväm.
Man blir lite bekväm, mm. Så. Sen vill jag börja plugga. Och då kommer min så här praktiska sida fram. Så att om vi försöker bli gravida så att vi får ett barn så att jag kan vara hemma typ ett år och sen börja plugga. Så behöver jag liksom inte hålla på med jobb däremellan och så att jag kan gå direkt från föräldraledighet till plugg. Liksom. Mm. Och Magnus, han har ju varit helt såld på barn sedan Ella föddes. Liksom. Han skulle ju kunna ha hur många som helst i stort sett. Han är verkligen så, nej men det är klart. Klart vi ska ha till, det löser sig. Så då var det väl mest jag. Och sen började jag liksom med Svantes förlossning och bearbeta den lite grann och känna, orkar jag, vill jag och ska vi verkligen och så. Men då började ju huset bli färdigt. Vi började känna att vi hade mycket mer tid över och vi började känna att vi hade landat i vad vi prioriterar kring familjen och barnen. Liksom. Så då kände vi att ja, nej, men alltså, vi kör väl då. Så att vi blev gravida runt årsskiftet där, ungefär sista augusti. Och då var det ju liksom, många var så här, men hjälp, vad gör ni? Liksom. Mm. Och vi bara kände, nej men det blir bra. Mm. Det lugnar sig sen, det blir kul nu, så blir det intensivt nu, så blir det bra sen. Mm. Liksom. Sådär.
Ja, men alltså, att få 2 barn tätt är ju ändå hyfsat vanligt.
Ja.
Men just det här, för det kunde jag också känna när vi fick, eller blev gravid med 3, att det var mycket reaktionerna var inte lika som när man berättade att man ska syska om första gången.
Nej.
Då blev det så här, oj, jaha.
Väldigt mycket så, väldigt mycket så. Alla tyckte att, oj men Svante är så liten. Och det är ändå lite mer än, vad är det, 2 år och 3 månader mellan Svante och Astrid. Och det är 1,5 mellan Ella och Svante. Och det var det inte lika många som reagerade på.
Nej.
Jag sa, oj, ja, men syskon, ja, det var ju lite tätt, men ja.
Ja, men kul.
Men kul,
ja.
Liksom. Sen var det ju många som är ren välmening, liksom. Oj, har ni tänkt på det här? liksom. Och det hade vi ju inte.
Nej.
Vi tyckte ju bara att det här var kul. Det är roligt med barn. Men sen någonstans i halva Astrids graviditet, så den var inte så komplikationsfri den heller, av lite andra anledningar. Men då började jag så här, oj, hon ska ut. Mm. Hur ska hon komma ut? För då började jag känna mig lite rädd för ett snitt. För det kändes så här, fast jag vill ju ändå föda vaginalt. Och det akuta snittet, det var ju akut.
Mm.
Då var det ju liksom fara, då var vi tvungna. Och då gick ju Magnus in och sa lite grann stopp. Att, ja men du får göra som du vill. Men du kan inte må så där dåligt med 3 barn. Det är det inte värt. Liksom. Mm. Det viktigaste är att barnet kommer ut och mår bra och att du mår bra. Mm. Och hur det barnet kommer ut, det är irrelevant.
Mm.
För ja, det är väldigt lätt att gå upp i sig själv när man är gravid och bara tänka att jag vill ha den här upplevelsen eller jag vill att det ska vara så här eller känna så här. Och risken hade ju funnits att det hade blivit en likadan förlossningen. För det var ingen som spådde det med Svante.
Nej.
Så att alla som sa motsatte nu vågar jag inte tro på heller. Så att jag gick i terapi för det. Gick bara sådana här Aurora eller Alma-samtal eller kallas lite olika i olika delar av landet.
Freja tror jag det här är.
Så att alla vet vad vi pratar om.
Ja, alla vet vad vi pratar om.
Gick det ganska mycket och ganska regelbundet. Jag gjorde röntgen på mitt bäcken för att konstatera att bäckenet höll de måtten de hade. Jag gjorde mycket tillväxtultraljud för att se så att hon inte, i och med att Svante var så stor och Ella var så liten, vad som liksom var mitt normala tillstånd och så att hon inte skulle riskera att bli så stor som Svante. Sen hade hon bara 2 kärl i navelsträngen, man ska ha 3. Och det kan behöver inte betyda någonting. Det är inte så vanligt att man tittar på det, man har börjat titta på det på senare år. Om jag har förstått rätt. Det innebär egentligen att det kommer lika mycket blod in. Men inte lika mycket tillbaka. Det finns risk för utvecklingsstörningar. Det finns risk för hjärnskador och hjärtskador och sådär. Så att vi gjorde mycket ultraljud på hennes hjärta. Och tillväxtultraljud av den anledningen. Med. Så det var mycket.
Men vad valde du för förlossningssätt till slut?
Jag valde faktiskt en kompromiss. Efter mycket inrådan från en fantastisk vän till mig som är barnmorska. Mm. Och efter alla de här läkarsamtalen och så. Så valde jag att gå med på en medicinsk igångsättning. Eller vad heter det? Mekanisk. Förlåt, nu sa jag fel. Mekanisk igångsättning. Alltså det innebär att man inte använder läkemedel. Den är naturlig. Hur naturlig en igångsättning nu kan vara.
Okay.
Och det var för att man höll koll på Astrid. Och så att någonstans 2 veckor innan beräknat så var hon på väg att bli större. Alltså hon låg 6%, 8%, 10% över hela tiden. Och man vill inte riskera att hon sköt iväg.
Mm.
Så 2 veckor innan beräknat ungefär så fick vi en tid för en igångsättning. Och då skulle vi göra en mekanisk. Det innebär att man sätter en ballong först. Som är en katet som man vätskefyller. Och ökar på. Så den ligger och trycker och när den ramlar ut av sig själv efter en viss tid och så är livmoderhalsen vidgad och man är typ öppen 5 centimeter och sådär.
Mm.
Och då kan man ofta ta vattnet.
Okay,
och sen kan man liksom ta det därifrån som en spontan vattenavgång. Liksom, eller som en vattenavgång. Och den gick jättebra. Jag kände direkt att den tog och den ramlade ut efter, om den kan sitta 12 så ramlade den ut efter 4 timmar eller något sånt. Liksom.
Och du mådde bra under tiden?
Mådde jättebra. Ja. Kände att allt var under kontroll. Liksom. Lite konstlat mot en vanlig vanlig förlossning men ändå på gång. Liksom. Ja, men det gick bra. Sen vill jag ju inte ha... jag ville ju inte ha någon liksom igångsättningsmedel på något sätt. Liksom. Alltså varken cytotec eller värkstimulerande eller så. Så att man hade ju kopplat på ett värkstimulerande i med epiduralen. Men man hade ju satt det på väldigt, väldigt lågt.
Mm.
Typ bara för att motverka epiduralen. Liksom, som, ja, som jag förstod det. Inte mer än så. Liksom. Den skulle inte ha någon direkt verkan.
Nej.
Men man körde på med det. Och det gick ganska bra. Det gick fortlöpte som det skulle. Liksom.
Mm.
Och sen på kvällen där så skulle Eva, då, samma barnmorska som vi hade med Svante, skulle ta vattnet. Och när hon ska göra det så säger hon att tycker barnet ligger lite högt upp. Återigen, det var en igångsättning. Astrid var inte med på noterna riktigt.
Mm.
Och då hade vi någon vecka innan haft ett par bekanta som hade haft en väldigt tuff förlossning som slutade med ett jätteakut, urakut kejsarsnitt för att navelsträngen kom först vid vatten och sådär för att han som höll på att gå jätteilla för både mamma och barn. Och det var 2-3 månader innan. Så det låg väldigt färskt i huvudet.
Mm.
Så när hon säger att det finns risk att navelsträngen kommer innan Astrid, om jag tar hinnorna, vi kan ge dig lite läkemedel för att dra ihop livmodern och liksom styra ner henne. Och då känner jag bara så här, nej, det är inte normalt. Det kommer inte bli bra. Jag kommer inte bli nöjd med den upplevelsen. Det kommer inte ge mig det lugnet jag kände att jag ville få efter den här förlossningen. Och då kände jag att, och det var ju sagt, att jag fick ju när som helst bryta för ett kejsarsnitt.
Mm.
Oavsett anledning i stort sett.
Alltså det var liksom kompromissen med hela. Att du börjar pröva.
Ja, och går så långt jag känner att det går. Så det var jätteskönt. Och då någonstans började jag känna att nej, men jag vill inte riskera det. Och ett kejsarsnitt är inte hela världen. Mm. Ja, alltså snittet i sig är som sagt inte det alls jag har hängt upp mig på. Det är vägen till snittet med Svante som har jobbigt.
Mm.
Så jag kände ju att snittet var jag inte rädd för på något sätt. Och då var jag så här, men då kanske jag får vara vaken och då kanske jag får det här lite mer planerade kejsarsnittet upplevelsen liksom. Och se barnet direkt och liksom vara vaket hela tiden och så. Så att man, då fick jag sova på natten. Man vill ju inte dra igång för ett snitt klockan liksom 9 på kvällen. Så de sa att sov och fundera på saken. Vi kan ge dig läkemedel och vi kan få igång det.
Mm.
För kroppen är ändå redo. Ballongen har åkt ut så att kroppen svarar på det. Liksom. Mm. Och den natten var ju kaos. Då tog jag faktiskt lugnande.
Mm.
För då kom jag allting tillbaka från Svante.
Mm.
Och då kände jag, då, det var riktigt jobbigt. Det var riktigt, riktigt jobbigt. Så då fick jag lugnande. För nu måste jag få sova någon timme.
Mm.
Och sen vaknade jag vid 5:30 på morgonen. Hade ju varit fastande då, inte ätit någonting. Var sjukt hungrig. Tog 3 tuggar av en banan. Och så gick ut Eva och bara, jag kan inte sova. Ny försnitta, det här går inte.
Mm.
Jag sa, jag har tagit 3 tuggar banan. För jag var jättehungrig. Men jag ska inte äta mig nu. Kan du ge mig droppen eller något? Hon bara, men är du säker på det? Jag bara, ja. Det här går inte.
Mm.
Jag vill inte. Det känns inte bra. Jag vill att det här barnet kommer ut och mår bra. Och jag vill må bra. Så att nu plockar vi ut det här barnet. Så blev det.
Mm. Och du fick vara vaken?
Jag fick vara vaken. Jag fick vara vaken och nervös hela tiden. Fick en nålar överallt igen. Liksom. Men jag var vaken hela tiden. Kände såklart ingenting. Jag kände att det ruckade och slet lite grann. Och sen kom hon ut och skrek till. Och sen var hon jättelugn. Så skrek och sen la hon sig på min kind och så blev hon tyst. Så det var verkligen en jättebra upplevelse.
Kände du att du fick lite revansch då?
Ja, men både och. Alltså jag kan fortfarande känna en sorg över att det inte blir en vaginal förlossning. Att jag verkligen tycker att det är så himla himla fräckt och det coolaste man kan vara med om.
Mm.
Och kan känna att skulle vi skaffa ett fjärde barn så är det inte säkert att jag kommer få föra vaginalt för att jag har 2 snitt.
Ja, visst är det lite sådana regler som kommer in då.
Och det visste jag ju om. Jag visste att blir det snitt en gång till nu så finns det liksom, det är en riskfylld fylldare graviditet om jag blir gravid igen, för det är 2 snitt och det är 2 snitt i livmodern och det är inte säkert att man vill låta mig föda vaginalt. Det beror lite på vad senaste forskningen visar då.
Mm.
Så jag visste ju att jag liksom, vad ska man säga, inom situationstänken brände mina broar lite grann för att få göra det igen. Men det var liksom värt det, för det var bara här och nu. Så jag fick en jättebra upplevelse. Det var något helt annat. Helt plötsligt hade jag liksom, jag hade ont i snittet, jag hade ont i magen, men jag kunde ju gå, jag kunde ju röra mig. Jag var ju inte så överkörd som jag var med Svante. Liksom.
Mm.
Men sen var det ju 3:e barnet med allt vad det innebär. På andra sätt.
Man blev körd sen.
Det kommer lite efteråt. Men just på BB kände jag mig rätt så fräsch. Eller sådär, liksom. Det var ändå positivt. Liksom.
Ja,
så men, att det blev bra. Det blev
efteråt
bra.
Så mådde du bra?
Jag mådde bra. Det gjorde
jag. Fick ingen ny depression? Eller?
Lite grann har jag dippat, men inte alls lika mycket. Inte alls. Och jag har ju förstått vad det har varit och tagit tag i det. Liksom.
Mm.
Så. Men inte alls i närheten av lika mycket. Det har jag inte gjort.
Idag mår alla bra.
Idag mår alla bra.
Och ni har flyttat till Östersund.
Ja!
Alltså, nu kommer vi in på den biten också. För att, jag kommer inte ens ihåg när du började skriva till mig. Men vi hittade ju varandra på sociala medier.
Ja.
Och du skrev att här, hej, men vi ska flytta till Östersund med 3 barn. Jaha, vad kul, vart bor ni? Jag tänkte du skulle säga typ så här, Bräck eller Hammardal eller så här, du vet, närområdet. Kanske Sundsvall liksom. Du bara, nej men Skåne. Jag bara, va?
Vad ska vi här och göra?
Hur kom ni på den här tanken? Alltså, efter 3 barn?
Ja, alltså det finns jättemånga svar på den frågan. Det ena svaret, eller ena anledningen, är att Magnus mormor är från Bräcke. Så att han har ju lite anknytning hit och har varit här liksom utanför Bräcke i alla sommarlov, alla vinterlov, alltså väldigt mycket så. Han är liksom uppväxt här väldigt mycket och har väldigt fina minne ifrån Bräcke och från Sösjö. Så att det är väl den ena. Han älskar att åka skidor. Innan vi träffades var han på väg till Åre och flyttade dit. Han hade en kompis som bodde där och ville åka skidor och leva i fjällvärlden liksom. Vi är väldiga friluftsmänniskor egentligen när vi inte renoverar hus som vi har gjort mycket. Och tycker om att vara ute och jag har varit scout väldigt länge och han har varit med i Försvarsmakten och, men vi är mycket ute. Sen vill jag börja plugga. Alternativet som fanns var att jag skulle börja plugga i Malmö. Det är 40 minuter turen med bil utan trafik. Och Magnus är snickare som sagt, han jobbar liksom 7-4. Har man tur på hemmaplan, har man otur kör hemifrån 6.
Mm.
Och sen kan ni räkna själv när jag behövde lämna barnen på förskolan för att kunna vara i Malmö till 8 om det tar kanske en timme att köra på morgon.
Mm.
Och då kände jag att nej, det är inte därför jag ska få barn. Jag vill inte ha det. Ingen av oss vill jobba heltid nu när barnen är små. Och det hade vi liksom det hade blivit heltidstider på förskolan ändå. Mm. Och det kände vi att vi vill inte det. Så då började vi fundera så här, okej, ska vi flytta närmare Malmö? Min familj bor kvar i Skåne. Magnus familj är lite utspridd. Farmor och farfar lever tyvärr inte. Så att vi kände så här, antingen så stannar vi i Skåne och kanske tar oss närmare universitetet. Och då blir det dyrare att bo också. Och då kommer lite andra aspekter in om man vill gå ner i tid. Liksom.
Mm. Det blir också svårt då.
Ja, men det blir också svårt. Det blir en svår kombo liksom. Att gå ner i tid eller plugga eller vad det kan vara. Och samtidigt ha ett högre lån. Det blir mycket som gjorde att vi till slut kände. Sen var jag höggravid sommaren 2018. Och alla som var utomhus sommaren 2018 vet att det var en extremt varm sommar. Alltså vi snittade typ 32 grader i typ 20 dagar i rad.
Alltså vi hade varmt här uppe.
Ja.
Så jag kan bara tänka.
Det var, alltså jag bodde i min bikini. Det var så vidrigt varmt. Och jag var ju då i vecka, ja men 35. Alltså det var, och så två barn hemma.
Så då var det så här, jag måste kyla.
Ja, men det var verkligen så. Nej, men framförallt så började vi tänka väldigt mycket att jag är uppväxt på Österlen. Alla vet kanske hur det ser ut, eller de som inte vet det, det är verkligen så här kritvita, milslånga stränder med hav, och det är verkligen fantastiskt. Och vi kände att sommaren och värmen, den kommer vi alltid kunna få. Kan vi inte få den i Skåne så kommer vi kunna åka till den. Men det är ingen självklarhet med vinter och snö. Det är tyvärr en tragisk sanning att det är så. Och ja, så började vi mala den tanken lite grann. Och så var vi här uppe, såklart. Vi åkte hit, och åkte vi hit på nyår i fjol. Hyrde en stuga i Furulund, precis utanför Lillänge. Och, ja, utanför Östersund då, precis. Och kände att vi skulle prova att bo här en vecka. Köra runt, liksom. En liten rolig grej där. Vi bodde mitt emot infarten till spikbodarna. Magnus skulle ut och åka längdskidor en kväll. Och komma tillbaka så här. Efter typ, jag vet inte hur länge. Och hade varit och handlat på Coop. Alltså vid Lillänge. Och bara så här, vart har du varit? Jag hittade en liten slinga där vid remontagen, tror jag. Jag åkte på den. Så då hade han ju åkt på en så här, en planslinga utanför remontagen. Och kom tillbaka. Och så berättade vi det för dem vi hyrde huset av. Han bara, men om du kör rakt över vägen. Alltså spik. Skolan är, för er som inte vet, det är ju ett helt enormt stort ekoparksområde med längdspår som hela skyttelandslaget använder sig av. Det är fantastiskt. Ja. Och Magnus åkte in till stan och körde någon så här sprintbana på 100 meter. Ja, det var så himla. Ja. Vi insåg väl att vi har mycket kvar att lära.
Och det är ju dessutom tjusningen med nya ställen.
Ja, men det var ju det. Vi var garva liksom. Jag tänkte, varför gör han det Coop där? Det var ett konstigt ställe liksom. Men ja, så att vi hade lite mer att lära. Men då insåg vi också att det här kan vi få varenda kväll hela vintern.
Mm.
Och vi bara sa nej. Inga barn går i skolan. Vi måste ändå, inom situationstecken, byta hus. Vi måste göra något annat. Jag ska börja plugga. Min utbildning finns här. Jag kan cykla till universitetet. Bara så här, ja.
Priserna är inte skyhöga.
Exakt, eller alltså, allt relativt. Det blir ju dyrt ändå, men det blir lite bättre. Och vi bara så här, nej, men alltså, vi bara gör det.
Mm.
Vi har ingenting att förlora. Vi kände att vi inte riktigt trivdes. Vi ville göra något nytt. Och folk tyckte vi var galna.
Mm.
Min mamma undrar ju typ om jag hade kollat på kartan och tagit så långt ifrån henne som möjligt. För att så här,
har vi gjort någonting?
Nu har vi varit hemma här så himla länge, nu ska vi bort liksom. Och så var det ju inte. Många tror ju att vi liksom tittar så långt ifrån Skåne som möjligt och så flyttar vi liksom. Men det är inte helt taget i luften.
Nej, alltså det finns ju halva Sverige kvar uppåt.
Ja, men det gör ju det.
Alltså.
Det förstår ju inte folk i Skåne som tror att Sverige tar slut vid Stockholm liksom. Men det finns ju ganska mycket kvar att se.
Ja.
Alltså vi sålde vårt hus, flyttade till ett 100 kvadratmeter mindre hus, helt nybyggt eller 1,5 år gammalt, och tog bara 3 barn, downsize alla saker, alla prylar, alla grejer, och flyttade.
Mm.
Och vill aldrig härifrån.
Är det så?
Ja, det är verkligen så.
För hur länge har ni bott här nu?
Vi fick nyckeln den 22 juli.
Ja.
Mitt i sommaren, vecka 30.
Så den här nyförälskelsen borde ha lagt sig lite.
Ja, men lite grann. Det har ju ändå varit en höst och nu en början av en sån här isig vinter. Ja. Så att nu borde liksom den här glorifieringen försvinna lite grann. Ja. Men nu kommer snön, så det blir bra ändå.
Oh,
men alltså, vi trivs jättebra. Vi älskar att ha ett lite mindre hus för att känna att det inte tar all tid att städa och hålla efter. Och liksom, vi har ingenting att renovera. Mm. Vi målar om lite grann och bor in oss i huset. Men vi kan så här sticka ut, vi kan sticka ut i Andersön och bara så vi åker ut och fika lite eftermiddag.
Mm.
Och så gör vi det och så är det bara amazing liksom. Nej, men vi är helt blown away. Så, vi älskar. Båda två har nog känt att så här, okej, vi kommer inte dö i det här huset. Vi ska inte bo här i 40-50 år i det här huset. Vi kommer bygga ett hus. Vi kommer ta vägen någonstans. Men jag vill aldrig från stan.
Nej.
Och min utbildning har ju gett en fantastisk öppning och möjlighet och kunskap kring staden, hur den ska utvecklas, hur man ska bygga, fortsätta bygga staden, vad som kommer hända här.
Det finns mycket planer här.
Det finns mycket planer och jag får ju se dem ganska mycket och kommer få se dem mer efterhand och det är väldigt roligt.
Åh, gud, vad spännande.
Ja,
och det är ju liksom fördelen med om man pratar Norrland i stort. Att vi har ju fortfarande väldigt mycket yta kvar, outnyttjad, och vi har naturen och vi har alla möjligheter i världen att få till bra, bra liv liksom.
Ja.
Ja.
Det, och nu väntar ju den bästa perioden för oss, känner ju vi. Det är därför vi är här, första snön. Liksom, och kunna så här, åka till Åre över dagen och bara åka skidor och dra hem igen. Liksom.
Ja, men vi hade ju några veckor nu med så här, riktigt vinterland. Det finns ju ingen finare.
Nej, det går inte.
Alltså, det är som,
fantastiskt.
Ja,
det. Och det är ju liksom inte kallt här heller, hörde jag på att säga. Idag är det kallt.
Men snön gör ju också att det blir ljusare, att det blir varmare.
Ja, det är inte så rått liksom. Det är verkligen så fint som det ser ut på bilderna. Det är verkligen fantastiskt.
Vi ljuger inte här.
Nej, vi gör inte det. Det är verkligen helt underbart. Vi trivs jättebra. Båda två känner att vi är hemma.
Uh-huh.
Och det är så skönt.
Men alltså, om man vill göra något sånt här. För att jag tror, alltså jag kan ju känna det. Bara tanken av att flytta från huset. Även om jag inte ska byta stad så är det ändå en big deal att säga, vi har tre barn, vad ska vi, hur ska vi göra det, vad ska vi göra, och då att byta stad liksom. Men vad skulle dina bästa knep vara, eller så här, råd, om man ens går i de här
jag
tankarna?
Jag tror att den största grejen i det är att man ska vilja göra förändringen, för då är det mycket lättare att komma ihåg vad det är som driver den till förändringen.
Mm.
Vad är det som gör att vi gör det? Det har varit jättemånga tuffa stunder i somras när det närmar sig flytten och jag så här, mina föräldrar kom förbi och tog en kaffe och gick igen liksom, eller min syster kom och tog barnen till en lekplats och alltså mycket sånt som man inte riktigt värdesätter när man har det nära, men som man börjar känna att oj shit, det kommer försvinna. Mm. Liksom. Men då fick man vara ganska tydlig i den här målbilden. Vad är det vi flyttar ifrån? Och framförallt, vad är det vi flyttar till? Och varför gör vi det? Det har varit väldigt viktigt att ha den målbilden. Liksom. Att man får bestämma sig för det eller enas om det. Att det här är viktigt för oss. Vi ville ha mer tid för familjen. Vi ville ha mer tid ute. Vi ville slippa hålla på och köra massa bil överallt om vi skulle någonstans. Vi ville kunna cykla. Säger jag som har barnen 20 minuter bil hemifrån ändå. Förskola. Det slumpar sig lite dåligt kan man säga. Men vi ville liksom ha allt det där. Så då blir det lite lättare i det här drivet. Och sen så tror jag att flytta 3 kvarter eller 100 mil. Det är lika jobbigt oavsett med 3 barn.
Mm.
Det enda som är lite jobbigare med att flytta långt är att du kan liksom inte glömma någonting.
Mm.
Och du måste verkligen komma ihåg allting. Liksom. Och byta landsting är lite krångligt, men det går. Man får bara liksom skriva listor. Det är mitt bästa tips.
Ja.
Vad behöver du göra? Och gör det. Och så stryk det. Och sen kan man ibland få dubbelkolla att man har gjort det. Men liksom, skriv listor. Vad är det jag ska göra? Och kom ihåg varför du gör det. Kom ihåg vad det är som att driver sig till förändringen. Liksom. Och det blir bra. Alltså hur dåligt kan det bli? Då får man väl ångra sig då.
Mm.
Alltså barnen anpassar sig. De behöver trygga vuxna. Och är man det så det är liksom inga bekymmer. Jag har ett lifehack. Jag har en 5-åring som aldrig blir färdig. Hon ska alltid göra lite till. Och lite till. Och lite till. Och vi ska bara springa 1 varv till. Och vi ska bara gunga lite till. Redan när barnen var små så jag har ett väldigt stort kontrollbehov. Och det är ganska svårt med 3 barn. Men jag satte alarmet på telefonen och sa att när mammas klocka ringer, då går vi. Ni får leka hur mycket ni vill. Men så fort min klocka ringer, då måste vi tyvärr gå. Och de har liksom köpt det.
Ja, det är så.
Och sen om den står på 30 sekunder eller 5 minuter eller en halvtimme, då spelar det ingen roll. De köper, ja. Det funkar.
Wow.
Alltså i 9,9 fall av 10. De vet att de försöker ibland. Så här, men mamma, jag är nästan. Nej, men nu, alltså jag är ledsen. Du hörde. Du hör att den ringer nu. Mm. Ja, okej då, jag kommer.
Ja.
Det funkar jättebra.
Det ska jag börja pröva.
Ja, det är faktiskt... alltså just när man... Och jag försöker vara väldigt pedagogisk och förklara att du får leka hur mycket du vill.
Mm.
Röj hjärnet. Men när min klocka ringer, då är jag ledsen. Men då måste vi göra för att vi ska... Vad vi nu ska. Mm. Eller då måste vi avsluta. Och det funkar faktiskt jättebra.
Mm.
Så det är nog mitt veckans tips. Använd... någon tidtagning på något sätt.
Oh.
För att avbryta liksom.
Det är skitsmart, gud. Jag ska verkligen testa det.
Ja, men gör det. Du får berätta hur det gick sen.
Ja, det ska jag. Jag lovar. mitt veckans tips får bli nu när vintern är på väg och för alla oss som bor här, så vet jag själv hur lätt det är att kvällarna, alltså man kommer hem och lagar mat, man kollar lite på tv, barnen går och lägger sig, man städar, man sätter sig själv och kollar på tv och så går man, alltså man är inne väldigt mycket.
Mm.
Och barnen har ju oftast lyxen att få ut på dagarna, men vi vuxna har ju inte det. Så mitt tips blir att så här, bestäm om du har möjlighet att bo med din partner, att man så här, bestäm en eller två dagar i veckan då ni tar er ut.
Mm.
Alltså, men bara gå ut och gå en promenad en halvtimme. Mm. Eller ta ett varv i längdskidspåret.
Mm.
Och byta av. Alltså, men jag börjar och sen gör du det.
Mm.
Och det tar oss en och en halv timme, så har båda fått rört på sig. Båda mår bra, vi kan duscha. Och sen har man ändå tid att sätta sig ner.
Ja.
Alltså, men gör det. Bestäm dagar.
Mm.
Eller om du inte har möjlighet till det, så fråga om du kan få barnvakt en gång i veckan. Mm. Så du tar det ut. För man behöver luften.
Ja, gud ja.
Alltså det är... Och det är så skönt.
Man har igen det. Det är ju så skönt. Man
och just brukar sova bättre. Det är mörkt ute. Alltså det är mörkt och snön kommer och det blir så här gnistrande kallt. Man får så mycket energi.
Mm.
Alltså man sover så bra.
Ja.
Man får så mycket energi dagen efter. Så jag vet att det är svårt. Jag själv tycker också att det är svårt.
Mm.
Men vi har börjat med det igen nu några veckor. Och det är... Det gör som skillnad.
Ja.
Så det blir mitt tips. Alltså försök som vuxen få din tid att gå ut och andas.
Mm. Jag håller helt med.
Ja.
Bra tips.
Tur.
Vi kör samma grej hemma. Det är jättebra.
Men om det är så att man har frågor så här... Ja. Jag vill också flytta 100 mil.
Ja, ställ alla frågor ni vill.
Var hittar man dig?
Man hittar mig väl enklast på Instagram.
Mm.
Där heter jag Emma Ebba, i ett ord. Jag tror att jag är privat nu, men jag öppnar upp för alla som vill veta mer.
Jag lägger en länk så hittar man till dig.
Absolut.
Bra. Tack snälla för att du kom hit och orkade berätta om allt ni varit med om och hur ni landade i Norrland. Liksom.
Ja. Så tack för att jag fick komma.
Ja, såklart.
Ha det bra.
Tillsammans. Hej då. Hej, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.